God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaring med Håkan Sundliden från Värnamo kyrka. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi håller på med Romarbrevet och det här är del 41. Vill du lyssna till i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Klingat ut så att vi ska sätta igång vårt studium utav Romarbrevets 10:e kapitel är vi inne på nu. Vi börjar i vanlig ordning med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi får komma samman i ditt namn. I den tron att du är mitt ibland oss. Vi tackar dig för att du bryr dig om oss. Att du vill komma oss nära. Att vi kan lära känna Gud, Fader, själv genom dig. Ja, nu ber vi att du ska uppenbara dig själv, din egen vilja, din egen frälsningsplan för oss allt mer. Ja, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Jo, vi håller ju på i kapitel 9, 10 och 11 och förutom inledningen och avslutningen på de där kapitlen så är det som i tre delar enligt en plan som vi har att gå igenom. Och den första tredjedelen, den har vi gjort och den hade vi rubriken på att Israels fall eller misslyckande då att ta emot Kristus ändrar inte Guds frälsningsplan. Det påverkar inte Guds frälsningsplan någonting. Och sen kom vi in på den andra delen, den som börjar med 9:30 och sträcker sig kapitel 10 ut. Där har vi rubriken att Israels fall eller misslyckande kommer från deras egen vägran att ta emot Kristus. Så man kan inte säga att det var i Guds plan att Israel inte skulle ta emot Kristus. Utan Paulus är mån om att säga att Gud har förvisso sin plan och han är helig och han är suverän och han handlar som han vill. Men vi människor, med Israel då i fokus särskilt här, vi har ansvar för våra liv. Och hur vi tar emot eller inte tar emot. Det påverkar inte Gud. Så det är den tredjedelen nu då, den andra tredjedelen här som vi är inne på, 9:30 till och med kapitel 10 ut. Och nu ser jag här i folkbibeln att vers 30 som vi gick igenom förra gången har rubriken Israels egenrättfärdighet. Och så hade vi kommit in på det 10:e kapitlet och där hade vi börjat i alla fall på det. Och vi hade ju väl gjort åtminstone vers 1 och 2 och där i den andra versen konstaterar vi att Paulus ger Israels barn eller judarna det vittnesbördet att de hängivet tjänar Gud. Problemet var ju inte det utan problemet var ju att det blev kontraproduktivt. Man skyndade sig till templet, man var mån om att göra Guds vilja men man snubblade på stötestenen. Eller hörnstenen, om man nu ska se det. Man snubblade på den. Och den tredje delen, den handlar ju då om att de reser på sig sedan, det judiska folket. Och de kommer upp, de har fallit men de har inte förlorat sin kallelse och sin mening. Så när vi kommer till 11:e kapitlet så ska vi se att Israels fall, det är bara till dels och det är bara tillfälligt. Det kommer en upprättelse. Men där är vi inte riktigt ännu. Utan vi är då på den här andra delen. De tjänar hängivet men de saknar den rätta insikten. Och så kommer det i vers 3. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet. och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Där har jag konstaterat att i Bibel 2000, där står det inte, de känner inte rättfärdigheten från Gud, utan där står det, de vet inte om, de har inte kunskap om rättfärdigheten från Gud. Och då leds tankarna lite fel. Så det är inte så bra att ha den översättningen. De vet, ungefär som de inte vet någonting om rättfärdigheten från Gud. Det vet de ju verkligen. De vet mycket om rättfärdigheten från Gud. Så det är inte kunskapen som saknas. Utan det är förståelsen. Alltså, detta att de känner inte Guds rättfärdighet. De känner inte att den kommer till dem genom Jesus Kristus. De har inte den gemenskapen genom Jesus Kristus. Den förståelsen. Men de vet ju mycket om Guds rättfärdighet och Guds helighet och lagen och buden och alltihopa det här. Och de förstår att de ska jaga efter den här rättfärdigheten. De är verkligen inte okunniga om det. Men de har inte tron på Kristus. Och vi kommer se det mera här så småningom. Problemet om man översätter som i Bibel 2000 att de inte vet någonting, det är att man så att säga nästan diskriminerar judarna, eller man liksom, de är mindre insiktsfulla på något sätt, va? Medan det själva verket är precis tvärtom. Det är ju deras stora kunskap om rättfärdigheten som är problemet. För det är ju den som gör att det blir kontraproduktivt. De vet så mycket så att de har svårt för att som barn bara ta emot Guds gåva. Utan de försöker upprätta, som det står här i tredje versen, sin egen rättfärdighet. Och då kan man inte underordna sig Guds gåva. Sen kommer vi då till vers 4, och där har vi en översättningssak till då. Därför det här står det, ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Ska se här, jag tror att det räcker med den versen faktiskt. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Så står det i Bibel 2000. Så står det i folkbibeln som jag har här. Men så står det inte i den uppdaterade folkbibeln från 2015. Och skillnaden är den här. Att det är slut, lagens slut, det heter på grekiska telos. Kristus är lagens telos. Men telos kan översättas på två olika sätt. Det ena är just som det står här, att lagen är slut. Det vill säga, den upphör. Men den andra översättningen, den säger att lagen är telos. Den har nått sitt mål, sin fullbordan, sin ände, kommit till målet. Men det finns fortfarande kvar. Och här måste man då bestämma sig som översättare hur man ska göra. Och då påverkas man av sin egen förståelse, sin egen teologi. Och om man då översätter till Kristus är lagens slut, då ger man läsaren intrycket av att lagen är överspelad. Och det leder fel. Nu har man inte bara upptäckt det, utan man har gjort ett nyval i folkbibeln 2015. Så där står det, till Kristus är lagens fullbordan. Och då blir det en skillnad. När vi kommer in i Kristus, då kommer vi in i lagens fullbordan. Men lagen finns kvar. Men vi är i dess fullbordan. Och jag tror att det är så man måste se det också. Om man jämför med vad vi har läst tidigare, så borde det inte stå lagens slut, utan det borde stå lagens fullbordan. Därför att det finns inga indikationer i de kapitel som vi har läst hittills på att lagen skulle vara upphävd eller borttagen. Tvärtom. Titta i det tredje kapitlet, det står där i sista versen. Vers 31. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Tydligare än så kan det ju inte sägas. Ja, men hur är det nu då? Gäller lagen för oss eller inte? Det här har vi gått igenom i 4-5 timmar när vi gick igenom sjunde kapitlet. Om du minns hur det var. Vi var under lagen, men nu har vi förflyttats över så vi står under nåden. Vi är inte under lagen, men den finns kvar. Men vi är inte under lagen, utan vi är under nåden. Och vad är det som har ändrat sig här nu? Om inte lagen har ändrat sig och inte nåden har ändrat sig. Jo, det är ju vi som har ändrats. Vi har genom dopet dött och begravt vår gamla människa. Och så har vi uppstått med trons gåva. Och nu lever vi i Kristus, i anden. Och nu är vi nya skapelser. Så det är jag som inte är densamme som jag var innan. Innan var jag otroende, nu är jag troende. Och det är det som är skillnaden. Och jag tror att det där behöver man ha väldigt klart för sig för att kunna liksom förstå hela resonemanget, om jag säger så. Det här betyder ju också att judarna som jagade efter eller strävade efter rättfärdigheten, de gjorde ju på ett sätt rätt, för det var ju deras kallelse uppgift att man ska göra lagen och man ska liksom göra så gott man kan och kanske lite till och så, va. Problemet är bara det att synden i oss gör att vi kan aldrig nå fullkomligheten. Vi kan inte bli frälsta genom våra egna ansträngningar. Inget fel på lagen, inget fel på att man försöker, men synden är ju inte undanröjd. Den undanröjs i Kristus och i det nya förbundet där vi lever av syndernas förlåtelse. Synden finns väl hos oss också, kanske du tänker. Ja, det är klart, i vår kötsliga natur. Men den är ju korsfäst tillsammans med Kristus. Vi är nya skapelser. Vi har vår identitet i anden. I att vi har nya hjärtan. Vi har en annan utgångspunkt. Ja, men vi gör väl fortfarande synder. Ja, visst har vi det. Och lagen finns fortfarande. Men det är ingenting som vi identifierar oss med. Vi identifierar oss med den uppståndne Kristus. Och det ger oss en helt annan utgångspunkt. Nu finns det ju de som säger, och det har vi också gått igenom tidigare så vi kan inte ta det en gång till, men som säger att ja, men även om vi har blivit kristna och blivit nya skapelser så finns ju lagen kvar, och då får vi försöka en gång till med vår nya utgångspunkt att göra lagen. Det som kallas för lagens tredje bruk. Att den gäller oss så att säga fortfarande. Men jag har ju valt bort den. Och det har vi också gått igenom ganska noggrant. Jag har valt bort den av det enkla skälet att tänker man så, då släpper man ju in lagen igen i sitt liv. Då kommer lagen in bak dörren så att säga. Jag tror man ska hålla den utanför. Ja, men är vi då laglösa? Nej, det är vi inte. Vi är i lagens fullbordan. Vi har ett hjärta som vill glädjas över att Jesus Kristus har fullbordat lagen. Och vi lever i denna fullbordan. Ja, men gör vi inte fel ibland då? Jo, men vi lever ju också i försoningen. Ja, men gör vi inte väldigt mycket fel ibland? Jo, det finns ingen helgelse för den kötsliga naturen. Den är ju dömd att gå under. Den ska vi klä av oss på vår dödsdag. Ska vi klä av oss den som en kostym och lämna kvar den i graven? Vi identifierar oss inte med den. Ja, men om vi börjar så att säga identifiera oss med den, ja, då är vi ju på ruta ett igen. Ja, men måste vi inte göra det? Vi är ju ändå liksom fallna varelser. Nej, det är vi inte. Vi är nya skapelser. Vi lever med Kristus dygnet runt. Vi lever i anden dygnet runt. Gud talar till oss hela tiden. Vi är inte fullkomliga, nej. Men vi är kristna. Vi är i Kristus. Vi är i lagens fullbordan. Alltså skulle man kunna säga som så också. Nu har ju vi inte varit under lagen i den meningen som judarna var under lagen. Men vi var ju under makterna på något sätt. Och i den meningen så var vi under lagen. Men om vi nu är så i Kristus som jag försöker beskriva. Har vi då gjort lagen om intet? Nej, vi har uppfyllt lagen. Vi lever i dess fullbordan. Ja, men hur kan du säga så, Håkan? Jo, men det är enkelt att säga, därför att det är inte vi som har uppfyllt den. Det är Kristus som har uppfyllt den. Men vi har fått hans fullbordade verk till oss. Det har vi fått som en gåva. Och den gåvan har vi tagit emot. Den gåvan identifierar vi oss med. Den lever vi med. Vi gläder oss över att vi är kristna. Och om vi nu skulle vara så att vi fortfarande känner av att vi är syndiga och att vi har kötslig natur. Ja, då finns det väl anledning att glädja sig desto mer. Det säger ju Paulus också. Ja, men om vi har syndat och så, ja, då blir bara nåden desto större. Så ju sämre kristen du är, desto bättre är du. Det vill säga, desto mer beroende är du av Kristus. Och det är ju det som är det fina i kråksången, att du är mycket beroende av Kristus, av Guds nåd. Så lagen har inte kommit till sitt slut, men den har kommit till sin fullbordan. Och vi lever i dess fullbordan. Du kan titta i kapitel 13. För där finns också en indikation på att lagen så att säga är kvar. Men vi ser den i ett annat ljus. Det är vers 10b, den sista biten där. Där står det, alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Vi lever ju i kärlek till Gud. Kärlek till oss själva. I kärlek till varandra. Och det är det som är lagens syfte. Det är det som är lagens fullbordan. Det är det som är lagens uppfyllelse. Vi lever i av Guds kärlek. Vi älskar Gud av hela vårt hjärta. Det vill säga också med vår ofullkomlighet. Med vårt onda till och med, som vi bär fram i syndabekännelsen. Allt detta tillhör Gud. Hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vår kraft. Och din nästa som dig själv. Det är lagens uppfyllelse. Något annat syfte har inte lagen. Så syftet, vi lever i lagens syfte helt enkelt. Och den rättfärdighet som vi har tagit emot, den har ju alltså kommit från Jesus Kristus. Det är ju den fullbordade verket som vi tar emot. Jag tänker på det, jag har idag suttit med Bergspredikan ett antal timmar. Och då är det ju, man ska vända andra kinden till och man ska gå 2 mil och känner till alltihopa det här. Men så kommer själva nyckeln till hela Bergspredikan, kapitel 6, vers 33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt andra tillfalla er. Om du söker Guds rike, Guds rättfärdighet, så får du Guds rättfärdighet. Det är så enkelt. Och får vi den, ja, då har vi ju kommit upp på vägen så att säga. Då är vi ju på spåret. Då har vi tagit emot gåvan. Och det här har vi ju inte fått därför att vi har förtjänat det, utan en ren gåva. Men det här var inte så enkelt för judar som levde under lagen att tillgodogöra sig det. För då kände de plötsligt, jaha, men gäller inte lagen längre? Eller behöver vi inte anställa? Det kommer en massa sådana frågor. Och de kan ju vara mer eller mindre relevanta, de där frågorna. Men det kvarstår ju det jag försöker säga nu. Men gåvan då? Är inte gåvan en gåva? Om gåvan är en gåva, då kan du väl inte ha motprestationer, för då är det ju belöning. Det gäller juden lika väl som det gäller greken eller hedningen. Så när jag själv mediterar över det här, då måste jag börja i den änden. Att den gamle Håkan, den som inte trodde på Kristus, den kan jag inte identifiera mig med. Jag är korsfäst tillsammans med Kristus, död och begraven. Och jag är uppstånden som en ny skapelse, där jag är förenad med Kristus. Jag är inlemmad i hans kropp, i hans kyrka och i hans kropp. Det är det nya. Jag är inte i lagen, jag är i lagens fullbordan. I allt det som Kristus har gjort, det är där jag har mitt liv. Så måste jag tänka. Och då blir det här med gärningarna, jag kan till och med, om ni nu följer mig i logiken här, till och med säga laggärningarna, blir ju snarare ett resultat av att jag är en ny skapelse. Men när Paulus talar om, han säger ju inte laggärningar, så det var fel av mig att använda ordet. Det han säger, det är att vi som nya människor, bär frukt. Han säger ju inte att vi gör laggärningar eller att vi gör gärningar, utan han säger att även om det är det vi gör, så säger han att det är ett resultat utav det nya livet. Och det är därför som våra gärningar blir ju minst lika viktiga som de var innan vi blev kristna. Därför att när jag nu är kristen så bedöms ju alla mina gärningar egentligen i ljuset utav att jag är en ny skapelse. Ibland så kan man höra icke-kristna människor, de kan peka finger åt oss kristna och säga: ni som är kristna, ni ska väl inte göra så, ni ska väl inte göra så. Och det kanske de har alldeles rätt i. Därför att om vi är kristna, då ska vi ju göra, då ska vi tänka som Kristus. Vi ska tala som Kristus, vi ska handla som Kristus. Nu är vi ju inte fullkomliga, men vi ska omformas, vi ska göras om och vi ska bli mer och mer kristuslika. Och allt det som vi gör eller inte gör är ju ett resultat av att hela mitt hjärta är troende. Ja, och tänker du att ja, men jag gör ju sånt som är fel. Ja, det är också ett vittnesbörd. Och därför behöver vi vara noga med hur vi utvecklar vår livsstil. Vi behöver ha frid med Gud hela tiden. Men jag måste säga det. Det här har jag inte tänkt att säga. Men det får väl bli som ett vittnesbörd då. Att allt eftersom åren går. Och nu har jag ju varit kristen i 50 år. Så, och levt nära Kristus. Alltså intensivt nära, känner jag. På gott och ont. För att det har ju verkligen inte gått raka vägen. Men jag har varit i Kristus hela tiden. Det jag känner, det är ju att jag blir ju mer beroende utav Gud. Jag tappade tråden där lite grann. Vad var det jag skulle säga nu? Kanske kommer tillbaka. Vi lämnar det så länge. Var väl inte meningen kanske. Så därmed så har vi ju ändå sagt detta med att Kristus är lagens fullbordan och att vi lever i dess fullbordan. Till rättfärdighet, då när vi är, vers 4 igen, när vi är i lagens fullbordan, då är vi i den rättfärdighet, då får vi rättfärdighet för var och en som tror. Det tar man emot som en gåva. Okej, det var den första biten där då, va? Alltså den, det var den andra biten. Därför att den första biten, det är ju från 30 till 33, nionde kapitlet. Där får vi se att det judiska folket har snubblat. Sen kommer vi i vers, kapitel 10, vers 1 till och med 4. Där får vi förklarat för oss att de inte förstår, de känner inte Kristus. Utan man lever den egna kraften. Nu kommer vi till den tredje delen i det här tionde kapitlet som vi har framför oss. Och det är verserna 5 till och med 13. Och i de verserna som man nästan kan se som en utvidgning eller ytterligare en förklaring av den här fjärde versen som jag nu har pratat så länge om. Så kommer en paulinsk förklaring här i vers 5 till och med 13 som skulle kunna rubriceras som så. Att gärningarnas väg är svår, men trons väg är lätt, skriftenlig och tillgänglig för alla. Så vi som är i Kristus och som vill leva trons liv, vi har ett liv som är lätt, som är skriftenligt och som är tillgängligt. Det kan väl vara värt att glädja sig över. Ja, men tänker jag hör invändningarna att så är det väl inte. Jo, men så är det ju. Det är ju allting, vi lever ju av nåd. Nåden är tillgänglig för alla. Nåden är skriftenlig. Nåden är lätt. Ja, den är bara svår ifall man själv gör sig märkvärdig. Annars är den ju jättelätt. Så vi ska inte göra oss märkvärdiga, utan vi ska göra som Jesus säger. Vi ska vara så som barn, enfaldiga. Leva med öppet hjärta. Tänk vad vi som kristna, och vi inte tala om församlingarna med alla sina programverksamheter, krånglar till det. Det blir nästan omöjligt att vara kristen. Ja. När det är så enkelt. Bara glädje. Under livets alla förhållanden. Ja, men det kan vara svårt ibland. Ja, men hur är det innerst inne om du tänker på vad Kristus har gjort för dig? Det är bara glädje. Och dessutom har vi som en livsuppgift, en livsinriktning, en livskallelse att tillgodogöra oss det som är enkelt och skriftenligt och tillgängligt. Bättre kallelse kan man ju inte få. Det är ju en underbar kallelse. Nu läser jag här ifrån vers 5 till och med 8 tar vi till att börja med. Då vi ska få se att det verkligen är på det här sättet. Vers 5 alltså. Nu ska vi se, jag har ju två olika översättningar här. Nu är det har den uppdaterad också. Jag läser från 2015 för jag har det på pappret här. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller lagen ska leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Och det här citatet då i den femte versen, det kommer ifrån tredje Mosebok 18:5. Eftersom det är ett viktigt ord så slår vi upp det. Tredje Mosebok 18:5. Så vi ser att det verkligen står så. Ja, ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar. Ty den människa som följer dem ska leva genom dem. Jag är Herren. Alltså tredje Mosebok 18:5. Nu är det inte helt enkelt. Om man inte har hängt med mig så här långt så kanske det är lite svårt att ta till sig det här. Men då tänker en del: jaha, man ska hålla fast vid stadgarna och lagarna. Och man ska följa dem. För då kommer man att få leva genom dem. Då är vi tillbaka där vid laggärningen, att man ska göra det här. Ja, men om du nu har följt det jag har sagt hittills så ska du få tolkningsnyckeln till det här. Nämligen att jag ska följa dem, då ska jag leva genom den. Jag ska följa Jesus. Det är ju Jesus som är stadgarna. Det är ju Jesus som är lagarna. Det är ju Jesus som jag ska följa. Och då ska jag leva genom att jag följer Jesus. Ja, men så stod det ju inte. Så uppfattade inte israeliterna det när de läste tredje Mose. Nej, det gjorde de inte. Men de hade ju fel insikt. Paulus, han fyller det här ordet med Jesus Kristus. Och då blir det begripligt. Nu är inte det här begripligt för alla kommentatorer och kommentarer som jag har läst. Och en del de menar då att det här är problematiskt och att det blir liksom motsägelsefullt hos Paulus. Jag kan inte säga att det är motsägelsefullt. Utan jag tror att det saknas någonting i insikten hos de som har skrivit de här kommentarerna som jag tänker på. Jag tror att man kanske enklast förklarar det här. För det går ju inte att bortse från att det står som det står i tredje Mosebok. Utan det måste ju då tolkas, förklaras. Jag tror att man enklast förklarar det här på samma sätt som jag förklarar detta med gärningarna och tron. Vi har ju inte sagt att man inte ska göra gärningar, nu ska man bara tro. Men det vi säger det är att tron kommer först och gärningarna kommer sen. Tron på Kristus är överordnad, gärningarna är underordnade. Det betyder att de är underordnade betyder inte att de är onödiga eller att de inte ska finnas. Det betyder bara att de är ett resultat av det som är det viktigaste, det som är det överordnade, nämligen tron. Om man kan ta emot det som jag har sagt precis nu, då får man ordning på det här. Jag tror att man kan jämföra, om du tittar i, vi kan titta i Romarbrevets 7:e kapitel. För där hade vi samma problematik, om man säger så, och samma lösning på det hela. Det står i 7:e kapitlet, vers 6. Nu är vi lösta från lagen, och så kommer förklaringen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla. Alltså, i och med att vi står i andens nya tjänst, så kan vi ju göra bokstaven, men nu har vi en helt annan utgångspunkt. Vi gör ju det som ett resultat av vår vandring i anden. Och om vi lyckas eller misslyckas, det är sekundärt. Därför det viktiga är att vi har vårt hjärta hos Kristus. Och att Kristus får vara den som talar till oss och vägleder oss. Och vi gör så gott vi kan utifrån vår tro på Kristus, vår gemenskap på Kristus. Vi gör så gott vi kan. Så kan man ju inte säga till dem som lever under lagen utan Kristus. Så kan man inte säga, du får göra så gott du kan. Utan där måste man säga, du ska vara fullkomlig. För det är ju kravet. Men när vi är i Kristus, då har vi inte det kravet. Därför att då lever vi i dess fullbordan. Och säger, då gör vi så gott vi kan. Eller som Paulus skulle ha sagt, allt efter den nåd som har blivit mig given. Och det bestämmer jag inte själv över hur mycket nåd jag har fått. Eller vilken kallelse jag har i Guds rike. Eller vilken tjänst jag har och så. Jag vet att det låter lite slarvigt när jag säger att man ska göra så gott man kan. Men nu hoppas jag att ni förstår vad jag menar. Det är klart att vi ska göra så gott vi kan. Men utgångspunkten är den viktiga. Eller om du tittar i andra Korinthierbrevet 3. Det har vi också haft uppe vid ett flertal tillfällen, men det är väldigt bra. Jag tycker att det visar återigen det här med hur anden är överordnad. Det står där i den 6:e versen. Att Gud har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Det vill säga, om jag lever under lagen, om jag lever i bokstaven och försöker göra så gott jag kan i egen kraft, men utan att vara i Kristus, då dödar det. Därför jag kommer aldrig att kunna klara av det uppdraget. Jag kan inte vara fullkomlig. Då hade ju inte Kristus behövt komma i sådana fall och frälsa mig. Men nu har han kommit och frälst mig för att jag inte klarar av det. Nu är jag i anden. Och där får jag lära mig att vara tjänare åt ett nytt förbund, men på ett nytt sätt också. Inte på bokstavens sätt, utan på andens sätt. Och när jag vandrar i anden och lär mig av anden att göra det som anden vill, och jag gör så gott jag kan i att följa anden, ja, då är inte bokstaven onödig, utan då fyller jag ju bokstaven med anden. Så tillbaka då till det här 10:e kapitlet, vers 5. Eller citatet rättare sagt från 3:e Mosebok 18:5. Som jag då har tolkat med att Kristus är stadgarna. Han är lagens stadgarnas fullbordan. Förordningarnas fullbordan. Lagens fullbordan. Det är Kristus. Det är honom vi följer. Nu bekräftar fortsättningen här det som jag säger. Därför att det står så här. I vers 6. Den rättfärdighet som kommer av tron säger, fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus. Så frågade man när man levde i bokstaven, när man levde utan Kristus. Då ville man ju ha tag på Kristus. Men nu så frågar vi inte så. Vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga att få hämta upp Kristus från de döda? Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta. Nämligen trons ord om Jesus Kristus som vi predikar och som vi har tagit emot. Och det här är då ifrån 5:e Mosebok 30. Då går jag till 5:e Mosebok 30. Så ska ni se hur det här faller på plats. 5:e Mosebok 30. Och här är det ju vers 12, men jag skulle vilja börja i vers 11. Om nu, när ni nu hör ordet bud eller lag eller något liknande, va? Då ska ni tänka Kristus. Från vers 11. Ty det bud som jag idag ger dig är inte för svårt för dig. Och det är inte långt borta. Det är inte i himmelen så att du behöver säga, vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det. Ordet är inte heller på andra sidan havet så att du behöver säga, vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det. Nej, ordet är dig mycket nära i din mun och i ditt hjärta. Alltså det är ju Kristus som är i din mun och i ditt hjärta när du är född på nytt. När du har tagit emot Kristus. Det är ju de som inte har tagit emot Kristus som frågar om hur man ska komma till himlen eller hur man ska hämta ordet någonstans och så vidare. Va? Vi frågar ju inte så. Vi lever ju i det. Och så kommer det vers 15 här då. Se, jag lägger idag framför dig livet och vad gott är. Döden och vad ont är. Då jag idag befaller dig att älska Herren din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut. Ja, det är ju Kristus. Då jag idag befaller dig att älska Herren din Gud, att vandra på Jesu väg, hålla Jesu bud och stadgar och rådslut för att du må leva och föröka dig. Paulus citerar ju det här därför att han vet att ordet som är det nära, det är ju Kristus. Han är ju Guds ord som kommer till oss. Det är ju det ord som kommer till oss. Och plötsligt så fylls de här texterna i Moseböckerna som är ju lagtext. Fylls ju med evangelium. De är fullbordade, de här orden. Kristus är nära. Så då har vi rätt ut det där. Ibland så känner jag att det här kan man säga liksom 10 gånger i rad, men vi kan inte upprepa det mer än vad jag har gjort nu, utan nu så får vi ta och läsa vers 7 och 8. Ja, det har jag ju redan läst förresten. Vem ska fara ner i avgrunden? Just det. Men då ska vi se här. Vi behöver inte heller hämta upp Kristus från den döda. Och det är då en anspelning på Saltaren 71 vers 20. Jag slår inte upp den. Och sen så står det då, vad säger den då? Ordet är det nära i din hjärta och ditt mun. Ja, det är citat från 5 Mosebok 30, vers 14. Men det vi ska lägga märke till här nu, som jag ska säga innan vi går vidare sen på 9 versen, det är att det står, är dig nära i din mun och i ditt hjärta. För det betyder att där skulle det inte vara om det inte var mottaget. Så här står det redan i Moseböckerna, och det Paulus lyfter fram det nu, vikten av att ta emot. När det gäller tron så kan den uppfattas på 2 olika sätt. Den kan stå för 2 olika saker. På latin säger man fides quae eller fides qua. Fides quae är tron i meningen trospaketet, tronslära. Läran, bekännelsen, kanske för fides quae. Men fides qua, det är detta att jag tror. Att jag har en tro, det är det personliga. Så fides quae är den objektiva läran. Fides qua är den subjektiva tron. Nu så ska vi förmedla det objektiva läran. Detta med Kristus, eller ordet från Kristus. Men det måste också, inom citationstecken, tas emot i hjärtat. Och när det är mottaget i ditt hjärta, då finns det där. Och då kan vi göra det som New Age-arna säger att de gör, men som de inte kanske riktigt begriper. Ja, de begriper det på ett annat sätt, men de säger att man ska följa sitt hjärta. Så skulle jag aldrig säga till vem som helst, hur som helst, ska följa ditt hjärta. Men jag säger det till dig som lyssnar, därför att Kristus säger ditt hjärta. Och om Kristus är i ditt hjärta, om ordet är i ditt hjärta, då ska du följa ditt hjärta. Och det bästa, kanske enda till och med, instrumentet vi har för att kunna följa Kristus, det är vårt samvete. Det rena samvetet. Som är upplyst av Guds ord. Av Guds ande. Det är därför som vi måste vara så rädda om vårt hjärta. För därifrån utgår livet, som det står i Ordspråksboken. Vi var rädda om vårt hjärta, därför där tronar Kristus. Och där viskar han sitt ord. Och där talar han i vårt samvete. Där får vi vägledning. Jag har faktiskt inte tänkt på samvetet så under så många år. Utan tidigare har jag mest tänkt att samvetet är fördunklat. Men när de här bitarna börjar falla på plats så tänker jag att samvetet är fördunklat. Det kan vi säga naturligtvis. Men det vi säger är att samvetet är upplyst. Det är upplyst utav Guds ord, utav Guds ande. Det gör oss känsliga. Nu kan det kanske låta lite flummigt, så att därför så får jag väl lägga till där att det skrivna ordet är ju... vi kan inte motsäga det skrivna ordet. Vi kan inte liksom ha det samvetet så att vi kan göra lite hur som helst. Utan samvetet ska ju vara i samklang med Gud själv och med Guds ord och med Guds vilja. Men det betraktar jag närmast som en självklarhet här just nu. Det betyder att den enskildes svar, individens svar på förkunnelsen är väldigt viktig. Och det här säger då Paulus till det utvalda folket. De som är utkårade, de som är upptagna i Guds förbund. Och det är naturligtvis en oerhörd förtjänst att de är där, ett företräde. Precis som det är ett företräde för oss att vara döpta och konfirmerade. Men det ska ju tas emot på ett personligt sätt också. Och då har jag tänkt att men man får akta sig för känslor. Det får inte bli personligt för det. Men det är ju så olika och du vet bla bla bla. Men det har ju att göra med att Gud är en personlig Gud. Gud är en person. Eller han till och med tre personer. Gud är ett väsen, men tre personer. Men eftersom han är person så blir han personlig också med oss. Så relationen som personen Jesus Kristus eller Gud Fader eller den helige Ande vill ha till dig och mig blir per definition personlig. Och det här är viktigt. Det kommer vi se mera. Och när Paulus säger detta då till judar, om du tänker så att det är judar som lyssnar till det här, så får han ju alltså ha det i bakhuvudet att de är ju redan Abrahams barn. Nej, säger Johannes Döparen. Ni säger att ni är Abrahams barn, men jag ska säga er att yxan är redan satt till roten. Därför det som är viktigt här nu, det är att ni tar emot det på ett personligt sätt. Det nya förbundet är personligt. Och det kan man ju se också när man läser Jeremia 31 som handlar om hur det ska bli när det nya förbundet upprättas. Så ser man att det är ett personligt förbund. Det hjärtat ska bytas ut, vi ska bli delaktiga av anden, ska förnyas i våra liv och så vidare. Så det här har han med, och det förstår vi då när vi läser vers 9 till och med 13. Du, står det plötsligt. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Då har jag konstaterat där att vers 9 börjar på grekiska med hoti, börjar med ordet därför. Jag säger det därför att om det står därför så betyder det att det är en fortsättning på det som stod innan. Det är alltså en förklaring till vers 8. Trons ord som vi predikar. Ordet som vi predikar är dig nära. Därför kommer det i ditt hjärta. Därför kan du bekänna Jesus som Herren. Och när det har landat där då, då har vi olika uttryck för att beskriva det här, att vi blir föds på nytt, vi blir nya skapelser, vi blir rättfärdigförklarade och så vidare. Vi blir heliga. Vi är utvalda. Det är bara olika sätt att säga, uttrycka liksom samma fenomen, att vi har tagits in i Kristus. Har det hänt, då skall vi också bli frälsta. Så jag lägger märke till att Paulus i de här verserna plötsligt blir väldigt personlig. Sen så citerar han då skriften i vers 11. Och det är från Jesaja 28. Och då man läser det där skriftstället, och det räcker med att vi läser som det står återgivet här i den 11 versen, så ser man att här görs ju ingen skillnad på judar och på greker. Alltså ingen som tror på honom, alltså på Kristus. Ingen som tror på Jesus Kristus ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Och alla har en och samma herre. Det trodde ju judarna också, för det finns ju bara en gud. Han har skapat alla till sin avbild. Han ger sina rikedomar, och de är ju framförallt då knutna till Jesus Kristus, åt alla som åkallar honom. Det är ett ganska starkt ord, som åkallar honom, och som användes om särskilda personer. Samuel var det väl som åkallade Herren. Jag har skrivit upp bibelställena här. Första Samuelsboken 12:17. Det står att han ropade till Herren, eller åkallade Herren. Och i andra Samuelsboken 22:7 så står det på samma sätt om David, att han i sin nöd åkallade Herren. Men här får vi veta att var och en kan åkalla Herrens namn. Så ingen behöver liksom dra sig för att åkalla Herrens namn. Ingen människa behöver längre dra sig för att åkalla Herrens namn. Man behöver inte säga, ja, men jag är ju inte jude, och jag är inte i förbundet. Jag är ju bara en hedning, jag är bara en enkel människa. Eller jag är inte döpt, eller jag är någonting annat som jag inte är. Va? Men alla kan åkalla Herrens namn. Därför att Guds omsorg gäller alla människor. Och Jesu Kristi död på Golgata kors gäller alla människor. Också de som är buddhister och hinduer eller vad man nu är för något. Kristus har gett sitt liv för alla. Och alla kan åkalla Herrens namn. Vi ska se mera av det här alldeles strax. Men budskapet är alltså tydligt. Det handlar nu om att åkalla Herren Jesus. Och han stryker ju under det med det ordet i vers 13, som väl är från profeten Joel, om jag minns rätt. Budskapet är tydligt. Och jag har skrivit upp här också Filipperbrevet. Jag tror jag läser det. Filipperbrevet 2:9. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Det där med att han är Herren, det vet ni att det är ju samma namn som man använder i Gamla testamentet om Gud själv. Så att det är inte en herreman vilken som helst. Jag kommer ihåg det när det var väckelse på Fjällstedtska skolan. Det är ju många år sedan nu. Men då använde vi det här uttrycket Jesus är Herre. Och då var det en broder där, en nyväckt broder som var lite pedantisk. Han sa till mig vid ett tillfälle, Håkan, du ska inte säga Jesus är Herre, för det finns många herrar. Du ska säga Jesus är Herren i bestämd form. Och det har jag aldrig glömt. Det ligger mycket i det. Herren är hans namn. Det räcker inte med Jesus är Herre. Jesus är Herren. Upphöjd över alla andra herremän. Ja, och nu har vi ju då framför oss här från vers 14. Vi hinner inte gå igenom alltihopa, men det är liksom fyra stycken sakförhållanden som nu ska behandlas från vers 14 och kapitlet ut. Och de där sakförhållandena är ju också invändningar, eller tänkta invändningar. Han använder sig också här, som han har gjort flera gånger tidigare, utav det som kallas för en diatrib. Det vill säga en sorts tänkta invändningar, som en debatt. Han diskuterar med sig själv. Men det finns någon osynlig här som diskuterar emot honom. Och så svarar då Paulus på det här i verserna 14 och så kapitlet ut. Den första sakförhållandet som ska behandlas då, det är detta. Det går ju inte att åkalla någon om man inte tror på honom. Det var ju en bra invändning förstås. Det går inte att åkalla någon som man inte tror på, kunde juden se och juden så säga. Och greken också för den delen. Så det ska han ta upp. Och sen ska han ta upp det andra, nämligen den andra invändningen, att man kan ju inte tro på den som man aldrig har talat om. Nej, det är ju logiskt. Det är också ett sakförhållande. Alltså kan du många ursäkta sig med att de inte trodde när de hörde förkunnelsen, för de hade inte hört talas om honom. För det tredje så måste man ta upp det sakförhållandet att man kan inte höra talas om honom om ingen predikar. Det måste finnas någon som predikar, och det, när vi kommer dit, det ser jag fram emot, det får vi bli här nästa tisdag då. När vi kommer dit så kommer vi se att det kan inte vara vilken predikan som helst, det ska vara predikan i kraft av Kristi ord. Det ska vara Kristus själv som predikar. Och det kan inte finnas någon, det fjärde sak från att man kan ju inte predika om man inte är sänd utav Gud. Och det är därför som jag ser fram emot att ta upp det här nästa gång. Därför att det är inte trovärdigt om vem som helst predikar hur som helst. Det tar inte. Det behöver vara någon som är rätt sänd utav Gud. Och det måste finnas en trovärdighet i det. Nu säger jag inte att det bara handlar om apostlarna. Men det står faktiskt ordet apostelein, sänd utav Gud, apostelein. Och det heter också i Apostlagärningarna 2:42, apostlarnas undervisning. Så det finns någonting här som Luther kallar för det särskilda predikoämbetet. Det betyder inte att inte Gud kan använda vem som helst. Alla som är döpta är i en mening delaktiga utav det här ämbetet. Det hindrar inte att det finns de som är särskilt delaktiga utav det. Som har ett särskilt uppdrag och kallelse. Så det spelar man inte ut emot varandra. Men det var ju en bra invändning som man kan tänka sig att några av Paulus åhörare kunde ha. Att de inte hade hört det förut, eller de hade hört det från någon annan vid något annat tillfälle och de tyckte inte det var trovärdigt. Och det var mycket prat och tomt prat och sådär. Så att det fanns invändningar. Och de invändningarna kommer som sagt Paulus att ta upp. Vi hinner kanske ändå läsa vers 14 till 14 och 15. Som ju då tar upp det första sakförhållandet. Där står: men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Det står ju skrivet: hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet. Vi hinner säga det här i alla fall. När Paulus skriver: hur skulle de kunna tro på den som de inte hört? Så tror jag att det egentligen, men det här kan man kanske ha olika åsikter om. Och det är inte säkert att jag har goda predikanter förkunnade helt och hållet med mig. Men det är det här med det objektiva och det subjektiva. Alltså, jag är inte säker på att det räcker med att man hör om Kristus. Jag tror att man måste höra från Kristus. För att det verkligen ska liksom träffa, få syn i hjärtat. Och hur ofta är det inte så att vi talar om Kristus? Eller vi lyssnar på predikningar och undervisning om Kristus? Jag har sagt det tidigare flera gånger under de här serierna som vi har haft, att när du sitter här och lyssnar eller lyssnar på inspelningen, så lyssna inte bara på vad Håkan Sundliden säger, utan lyssna på om det är någonting som kommer från Kristus till dig. För det är därifrån det måste komma. Det kan ju faktiskt vara så att förhoppningsvis att Kristus talar också genom mig. Det här gäller ju nu alla. Vi hade ju en undervisningsdag med koinonian, var det förra lördagen. Och då ställdes det frågor om det här med att några var utvalda och några trodde och andra trodde inte och så vidare. Så diskuterades det lite grann i grupperna. Och så var det någon som sa så här att att alla människor är ju skapade till Guds avbild. Det finns alltså någon typ av anknytning, någon sorts mottagare hos varje människa. Det spelar ingen roll om de bor i Nepal eller Etiopien eller Kanada eller Sverige. Varje människa har en mottagare. Och så var det en som uttryckte det så fint. Hon sa att det finns beröringspunkter i varje människas liv. Och så menar hon att när evangeliet förkunnas så kan det beröra människor i deras hjärtan. Också de som inte är troende. Därför att det finns beröringspunkter. Jag tycker det var väldigt träffande, väldigt bra sagt. Det finns beröringspunkter. Och när vi delar vårt vittnesbörd med andra människor, och människor som inte är troende eller som säger att de inte tror alls på någonting eller vad som helst, va? När vi säger evangelium och Kristus är i evangeliet, då berör vi människor. Det är ofrånkomligt. Vi har en Gud som bryr sig om dig. Vi har en Gud som är svaret på dina livsfrågor. Det är klart folk lyssnar. Och det här är väl någonting som vi behöver stärkas i vårt medvetande om, vilken makt, om uttrycket tillåts, vilken makt vi har när vi talar evangelium. Han gav åt alla dem som tog emot honom, gav han makt att bli Guds barn. Det grekiska ordet är exousia. Exousia som ju används när man driver ut onda andar. Det finns en kraft, va, som tränger på. Den makten har vi. Vi har makten eller rätten att vara Guds barn. Men i denna rätten så ligger också rätten att kunna använda Kristi namn. Kunna förvalta och förmedla Kristi ord. Då duger det inte, vet du, med att vi säger att ja, men jag är så dålig och så där. Det handlar inte om vad vi kan och inte kan. Det handlar om den position som vi har i Jesus Kristus. Det budskap som vi har tagit emot, som ligger i vårt hjärta, i vår mun. Nåja, vi får komma tillbaka till det här nästa tisdag. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och vi ber att du låter ditt evangeliska ord gå djupt, djupt i våra liv. Och att du omformar oss från grund. Att du som har fött oss på nytt också låter oss växa upp till manlig mognad i den heliga ande. Och Herre, jag förstår att vi inte kan få den tillväxten med mindre än att vi också relaterar till varandra. Herre, vi ber om upprättelse för din församling, för gemenskaper som kan återspegla din härlighet. Herre, så överlåter vi oss själva i dina händer. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Romarbrevet, och det här var del 41. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Efter sändningens slut så får du lyssna till sändningen från Radio MF, och då får du lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.